Om en månad är det val till riksdag, kommun och landstingsfullmäktige. Eller i Skånes fall då till regionfullmäktige. Inför det valet ska vi intervjua de partier som idag är representerade i regionfullmäktige om deras funktionshinderpolitik. Partierna har själva fått välja vem som ska representera dem. Två partier presenteras varje vecka och ordningen är helt slumpmässig. Vi börjar idag med Kristdemokraterna som representeras av Ingmarie Nilsson Axelsson från Kristianstad. Hon är ledamot av Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden och också ersättare i regionfullmäktige. Hon arbetar som sjuksköterska inom äldreomsorgen och har där upptäckt att det brister i tillgängligheten till bland annat vårdlokaler.
Det ser bättre ut. Vi har hissar som talar idag. Det har vi inte haft på alla våra sjukhus. Men det har kommit senaste tiden, tror jag. Jag är inte riktigt säker på att alla har det ännu, men man är på god väg. Vårdcentralerna tror jag inte har det på alla ställen. Om man har våningar, sjukgymnastik på andra våningen och så. Jag var på någon privat härom sistens och de hade inte det. Utan hade en vanlig hiss. Och det förstår jag, att då är det svårt att ta sig fram. Så där har vi mer att göra. Men självklart ska en vårdinrättning vara tillgänglig för alla som har en funktionsnedsättning. Oavsett.
Ska man ställa hårdare krav alltså vid akkrediteringen?
Det tror jag att man ska göra. Man ska vara tydlig med vad man menar med tillgängliga lokaler. Och jag är inte riktigt säker på, nu kan jag inte akkrediteringen utan till. Så jag vill inte säga att jag vet att det inte står där och inte heller om det står där. Men jag tror att det är viktigt att vi är tydliga med vad vi menar med tillgänglighet och för alla. För det har vi faktiskt i vårt handikappolitiska program. Att det ska vara tillgängliga lokaler för alla. Då måste man också vara tydlig så alla vet vad vi menar med det. Nu jobbar vi om det här handikappolitiska programmet, så vi får väl se om det också ger mer tydlighet och riktlinjer kanske.
Tillgänglighet handlar ju också om köerna i vården. Och jag plockade fram lite statistik här där det visar sig då att till exempel på Skånes universitetssjukhus så får hälften av ögonpatienterna vänta mer än de 90 dagar som är vårdgarantitiden. Och det är nästan dubbelt så många som får vänta för länge på en första besök hos en ögonspecialist i Skåne som i genomsnittet i landet och sådär. Vad gör man åt detta?
Alltså, i ett större perspektiv så har vi ju blivit mycket, mycket bättre. Det har varit mycket, mycket sämre genom åren. Ögonsjukvården har varit en akilleshäl och inte minst tror jag det har varit för att vi faktiskt har saknat ögonspecialister. Det har varit en turbulent situation på SUS där man har många ögondoktorer sa upp sig i ett skede och det var en diskussion om att lägga det i Malmö eller Lund och det tror jag har bidragit till den här kösituationen vi har. Nu har det lugnat ner sig och vi är på rätt väg och det här är en fråga som man jobbar med vet jag mycket. För man ser ju att vi har varit duktiga och fått mycket pengar för kösatsningar men inte inom synområdet på det sättet som vi skulle ha fått. Och den frågan är en prioriterad fråga själv. Självklart. Jag har inget bättre svar för det handlar ju också om att få fram specialisterna. För jag tror att det går inte med vilken doktor som helst utan man måste också ha erfarenhet för att kunna ge en riktigt god vård. Det är inte optimalt, det är det inte. Och den frågan är, eftersom alla köer är viktiga men synskadade, eller inte synskadade utan ögonsjukvården är den som är en viktig nu. Och man har gjort vissa upphandlingar av kataraktoperationer, vet jag, kan avlasta för att man då ska få in de andra patienterna. Och det är väl sådana saker man kan göra i så fall för att minska kösituationen.
Vårdvalet som har införts nu när det gäller ögonmottagningarna, vad anser du om det?
Ja, och då vet ju jag att vi alla pratar om vårdval och då kanske jag är lite mer personlig för jag tycker att det här med vårdval finns två sidor av. Det finns det av det mesta. Det finns de som har väldigt lätt för att göra vårdval och välorienterade och kan sjukvårdens irrgångar och system och så. Och det finns en grupp människor som har svårare i den gruppen att hitta rätt och kunna göra ett aktivt val. Och jag tror att man måste ha ögon på båda två. Vi måste ha ett system där också den som inte kanske är så välinformerad och inte har kunnat ta till sig den också ska ha möjlighet att göra ett vårdval. Och där är vi inte särskilt bra idag. Så vårdval, ja. Det är viktigt att jag själv får bestämma så långt det är möjligt och kan. Men det finns verksamheter, tror jag, där vi som politiker ska vara lite försiktiga och fundera en gång till. Hur löser det? Och det är vissa grupper, tror jag, som har svårare att göra aktiva val än andra.
Vårdvalet har ju faktiskt också lett till att man inte kan välja. Till exempel läste vi att i Helsingborg så har någon ögonläkare inte klarat akkrediteringskraven. Så nu finns bara lasarettet i Helsingborg att välja på.
Det har vi pratat mycket om. Kan vi geografiskt i en akkreditering styra ögonläkare eller vårdcentraler eller hörselvården till exempel? Och det kan vi inte. Utan man anmäler ju sig i det systemet och vill vara akkrediterad. Om man då inte klarar ett akkrediteringskrav så kan man ju inte bli akkrediterad. Och då kan det ju hänga på tillgänglighet. Det kan ju vara något annat skäl som gör att man inte blir det. Och då ska man ju inte bli akkrediterad heller. Problemet blir ju då om det bara finns en aktör till. Då blir det inget aktivt val. Det man kan säga är väl att man kanske kan åka till en annan ort om man vill göra ett aktivt val. Men då blir det ju en resa. Och det blir, ja, det blir svårare. Bor man på landsbygden är det ju alltid så här, kan man väl säga.
Så vårdval är inget sätt att sprida vården över Skåne?
Önskemål har vi som politiker och vi kan uppmana människor att tala om för ögondoktorn att här har vi en vit fläck, här blir det en bra verksamhet. Men det är ögondoktorn som vill bli akkrediterad som väljer vad han vill sätta upp sin mottagning. Tyvärr är det så.
Tyvärr, säger du. Du skulle vilja ändra på det.
Nej, alltså, ja, om det gick, va? Men det är ju i det här systemet vi har utifrån LOV-företag som vi använder lagen om valfrihet, så kan vi inte ändra på det. Det är likadant när vi gör upphandlingar. Vi har lagen om offentlig upphandling, så vissa saker går inte att ändra så där lätt. Man kan hitta stimulanser på olika sätt, va? Att man kanske kan ge mer betalt eller så där, men det är en svår fråga, för det är också konkurrensneutralt. Så att som politiker är man bara klämd mellan vad man skulle vilja göra och vad som är möjligt. Även om politiken är det möjligas konst.
Hur ska förbättringar finansieras då? Vill Kristdemokraterna höja skatten eller har ni andra förslag?
Alltså, vi har sagt i vårt valprogram nu att vården kommer först. Och med det menar vi att finns det inte resurser till vården, då får annat stå tillbaka. Och det är väl mitt svar på den frågan.
Men när du talar om att en del ska stå tillbaka, vad tänker du på då?
Ja, jag tänker kanske på satsningar inom infrastrukturen eller inom den andra regionala verksamheten. Kan ju vara ett sätt. Jag pekar inte ut något område, men jag känner att ibland får det stå tillbaka då. Kanske investeringar, stora investeringar i saker och ting. Så att vi har det. Alternativet är ju att öka inkomsterna, klart.
Och då är det att höja skatten?
Det är att titta över våra verksamheter. Var är det i så fall vi kan göra en omfördelning? Finns det saker vi kan göra? Det att göra den resan och det arbetet först. Och höja skatten har vi ju inte varit främmande för, det har vi gjort i år. Men det är en sista utväg, känner jag. Vi vill inte höja skatten om vi inte måste. För vi inser att det är också kontraproduktivt i en annan ända. Det blir kanske minskade skatteintäkter. En sak som vi vill, det är ju att fler i Skåne kommer i jobb. Så det är ju en viktig sak. Därför att vi ligger väldigt lågt när det gäller de här personerna som bidrar till att vi får in skattemedel. Och det kan man göra mycket.
Och de som har allra svårast att få jobb, det är de som har en funktionsnedsättning.
Ja,
och regionen är ju faktiskt en av Skånes, om inte allra största, men förmodligen allra största arbetsgivare. Mm. Så vad gör regionen för att ge funktionsnedsatta jobb? Mm.
Och det är en akilleshäl för oss, tycker jag. Och där har vi inte gjort tillräckligt mycket. Vi vet att funktionshindrade märker ut sig två saker. Och det är just det här med arbete och sämre hälsa. Båda de två är prioriterade för oss. Att fler kommer i jobb. Att regionen faktiskt kan öppna upp för fler funktionshindrade att få jobb inom Region Skåne. Om det handlar om lärlingsplatser eller om det handlar om andra platser där man behöver en anpassad arbetssituation. Arbetsplats eller en arbetssituation. Så ska vi gå i bräschen för det. Och jag beklagar att det tar så lång tid.
Men vad är egentligen problemet? Är det fördomar hos arbetsledarna? Eller Vad är det som är problemet?
Jag tror inte att det är ett. Jag tror att det kan vara så att man inte ser faktiskt vilka möjligheter som finns. Man vet för lite om den här gruppen. Man kan liksom inte se att det är en resurs, ett mervärde, utan man kanske tror att det är en belastning. Det är något vi ska anpassa väldigt mycket och det kommer bli mer jobb för oss och massor med sådana saker. Istället för att se människor med funktionsnedsättning som en resurs, att de tillför någonting. Jag tror att det är första. Vi måste tänka i möjligheter och inte i problem. Och jag tror att det handlar allt ifrån oss i politiker. Jag säger inte vi är felfria, vi ser också problem med mer än möjligheter. Och jag tror att det handlar hos våra chefer. För att se hos den enskilda medarbetaren. Och jag tror att man faktiskt inte riktigt vet vad skulle en funktionshindrad kunna göra här hos oss. Uppdraget ligger hos förvaltningscheferna, eller hos cheferna, nu heter de inte så länge, men hos våra chefer, att se till att vi anställer också människor med funktionsnedsättning. Det är deras uppdrag, men vi har inte kommit särskilt långt. Och det är problematiskt. Vi måste bli bättre på det och vi måste skynda på den processen. Det vill vi kristdemokrater och jag tror inte något annat parti har något emot det heller, måste jag säga. Vi är rätt eniga i den frågan.
Regionen är också ansvarig för folkhälsofrågor. Och alla utredningar visar ju att människor med funktionsnedsättningar har sämre hälsa och sämre livsvillkor än andra. Vad kan man göra åt det? Vad vill ni göra åt det?
Det är viktigt att lyfta de här frågorna. Ibland tror jag att det inte bara är hälso- och sjukvården som har nyckeln till det här, utan det är också det civila samhället. Jag tror att våra folkrörelser har en stor uppgift i det här. Det handlar, tror jag, om ekonomi ibland. Att man har en försämrad ekonomi och kan inte kanske äta den mest riktiga maten. Vad vet jag, men jag kan gissa. Det kan också vara det här med gemenskap och känna sig behövd. Och där tror jag att inte hälso- och sjukvården ibland når ända fram utan behöver det civila samhället. Och där har vi ju det här att vi har ett avtal med våra organisationer som finns ute, våra folkrörelserna till exempel, kyrkor, alla möjliga organisationer, Röda Korset, Stadsmissionen. Ja, det är ju många som är engagerade i det här arbetet. Och där tror jag att det är viktiga rörelser att kunna stötta här och hjälpa till och sätta igång människor och också komma nära människor. För man tror behöver att den här gemenskapen, tror jag. Vi har ju säger vi att familjen är viktig. Med familj menar vi små nära relationer eller gemenskaper. Det tror jag aldrig man får på ett sjukhus eller på en vårdcentral. Det måste vi som bor och bygger samhället hjälpa till med. Och där tror jag är att fortsätta det arbetet, tror jag är en jätteviktig aktör i alla fall. Eller ett sätt att försöka påverka funktionshindrades hälsa. För det är ett bekymmer.
Så tänkte jag vi skulle prata lite färdtjänst.
Ja, en väldigt rolig fråga som alltid är på tapeten.
Region Skåne har ju nu gett upp försöken att få med alla skånska kommuner i Skånetrafikens färdtjänst. Mm. Är det ett bra beslut förresten?
Jag tror det. Det vi har föreslått i vårt valprogram, det är att man ska ha en värdighetsgaranti faktiskt i färdtjänsten också. Där man ska vara säker på hur man blir bemött. Att den här chauffören som kör vet vad som gäller, kan mer om mitt funktionshinder. Och vet vilka behov jag har när han tar in mig i taxin eller i bilen. Jag ska inte säga taxi för det är det inte, färdtjänst är det. Att han vet vad jag behöver hjälp med, hur han ska bemöta mig med min funktionsnedsättning och så vidare. Där behövs en kompetensutveckling hos vår färdtjänst som kör färdtjänst. För det varierar väldigt kraftigt från den ena till den andra. Sen är det viktigt att man har en god lokalkännedom. Det är inte rimligt att man inte hittar. Det är inte rimligt att man blir så trött så man nästan släpper av dem var som helst. Det vill vi inte höra. Det ska inte vara så, utan man ska veta vilken som är snabbaste vägen till den här adressen. Det finns GPS och sådana saker, men man måste också, tror jag, ha en god lokalkännedom och veta lite hur gatan är enkelriktad ibland och vad man kan släppa av och inte kan släppa av och så.
Är det ett alternativ att driva färdtjänsten i egen regi, att inte göra upphandlingar?
Det tycker jag alltid man ska ha med sig. Jag tycker inte att det ska vara en främmande fågel, utan det kanske man ska ha med sig. Men köra taxibilar är jag inte säker på att regionen ska. Sjukresor möjligen, men taxibilar är, om det behövs båttransporter och sånt, det är väl möjligt. Men inte taxibilar, det tror jag inte vi ska ha i egen regi. Ambulanser kan man diskutera.
I sommar så har ju riksdagen utökat diskrimineringslagstiftningen så att otillgänglighet nu räknas som diskriminering. Men samtidigt så undantog man ju alla företag som har färre än 10 anställda, vilket är ungefär 9 av 10 av alla små butiker och kaféer och kulturverksamheter och sådär. Är det här en bra och tillräcklig lagstiftning?
Nej. Det är väl ett kort svar. Den kunde varit bättre. Det är ju som alltid är det två sidor av myntet. Det ena är hur ska jag som en liten företagare klara alla riktlinjer och krav och vad kostar det och så vidare. Stora aktörer är det, då är det liksom på marginalen. Men marginalen är inte lika stor i små företag. Om det är vid 10 den ska gå eller någon annanstans, det vet jag inte. Och frågan är ju, ska vi finnas stimulanspengar? Ska det finnas något att söka och så vidare? Man kan väl se det där kanske, och den diskussionen får vi väl ta med oss. Det är inte optimalt, det tycker vi inte.
Skånetrafiken är i alla fall en stor aktör med mer än tio anställda.
Absolut.
Och det man kan räkna med är väl att när lagen träder i kraft i januari 2015 så kommer Skånetrafiken att anmälas för de otillgängliga biljettautomaterna.
Det tror jag också, om inte de har gjort någonting innan dess. Och där tycker jag ju, alltså, om jag tittar på Kristianstad då, som har, vi har haft riksgymnasiet, så kan man ju se en väldigt fin sak av det. Och det är när man tittar på Sparbanken, nu kanske man inte får göra reklam, men i alla fall säger det, Sparbanken, Swedbank. Men där har man ju faktiskt låga uttagningsautomater, just för att man skulle kunna göra det när man satt i rullstol. Och det tycker jag att det borde man, Skånetrafiken, har förstått redan från början, att alla kan inte vara så långa, vi är inte så långa allihopa. Vi behöver ha det i lägre nivå och vi behöver ha andra saker så att vi kan känna vad det är och så vidare. När du trycker på knapparna där så finns det också punktskrift på dem, till exempel. Och det har de haft i många, många år. Så det är bara bakläxa.
Kan Skånetrafiken göra något för att undvika anmälan?
Ja, det är ju skynda på att byta ut dem. Det är väl inte, kan väl inte vara det svåraste i världen att hitta tillgängliga automater. Det måste finnas någonstans.
Regionfullmäktige har ju också beslutat att färdtjänstberättigade då, inom Skånetrafikens färdtjänstområde, ska få åka gratis i den allmänna kollektivtrafiken. Det var ett beslut som hela fullmäktige var enigt om, vad jag förstår. Vad är bra med det beslutet?
Jag tycker att det kan vara en valfrihet kanske. Alltså, vi vet ju att en del funktionshindrare har vissa dagar när man kan åka kollektivt, när man klarar det, med resurserna räcker. Och det finns de som inte överhuvudtaget är något alternativ för. Och det var väl en möjlighet att öppna upp för dem som kanske känner att idag kan jag åka kollektivt, idag orkar jag det. Men en annan dag orkar jag inte det. Det är inget måste, utan det är en möjlighet som funktionshindrade kan använda sig av om de behöver det och vill.
Men hur kommer det att påverka då om vi tar biljettautomaterna? Då kan man ju hänvisa till att nej, men vi behöver inte anpassa dem för att ni får ändå åka gratis.
Ja, men det finns ju fler än de som har färdtjänst som behöver en sån. Det är klart att det ska vara anpassat så vem som helst kan göra det när som helst. Köpa en biljett, det tycker jag. Man kan ju inte köpa den på tåget. Så.
En förutsättning för att man som synskadad ska våga åka buss, det är ju att utropen fungerar. Både de inne i bussen och de yttre. Mm. Och det gör de inte alltid. Nej. Vad säger du till en synskadad som säger att nej, jag vågar inte åka buss?
Men det kan man väl ha förståelse för. Och samtidigt då så är det ju Skånetrafiken som har en förbättringspotential här, att faktiskt bli mer säkra i det här. Skånetrafiken har många utmaningar. Tågen kommer inte i tid, de står för stilla för länge och så vidare. Och det här är en av de utmaningarna också, att vi gör den så att vi arbetar målmedvetet på att man ska känna sig trygg. Man ska veta att man kan kliva på bussen därför att allt det här fungerar. Man ska vara trygg i att man kommer fram i rätt tid och så vidare och så vidare. Alltså det är ju de här frågorna som vi alla brottas med. Men för synskadade förstår jag ännu viktigare. Därför att vågar man inte kliva på bussen är man inte säker på att man vet när man ska kliva av. Eller om det är rätt buss som kommer, då vill man inte stå där. Då är man ju så beroende av att någon annan hjälper mig hela tiden. Vi vill vara oberoende. Och jag tycker att det är Skånetrafikens utmaningar, att precis som med biljettautomater, att hitta rätt här.
Till slut ska jag fråga. Är funktionshinderfrågor partiskiljande?
Jag tror att vägen dit kan vara partiskiljande. För mitt parti är det oerhört viktigt att vi har ett värde, inte för det vi gör eller det vi är eller vilket jobb vi har eller hur mycket pengar vi tjänar, utan vi har ett värde därför att vi är en människa. Och det är viktigt, tycker jag, också när vi diskuterar alla frågor. Så är det inte var vi kommer ifrån eller vem som, var vi föddes eller något sånt, utan det är faktiskt det. Och där tror jag att vi vill ha ett samhälle där människor faktiskt är, får vara en människa, och där varje individ är unik och okränkbar. För oss är det jätteviktigt, och jag tror att de allra flesta partier skriver under på det. Men vägen hur vi ska lösa det ser olika ut. För mig är det viktigt att bara för att någon har det sämre så ska vi inte göra det sämre för alla. Utan om någon har det bra så ska vi se till att de andra får det lika bra.
Det sa Ingemarie Nilsson Axelsson från Kristdemokraterna. Reporter var Birgitta Fredén.